I'm walking the ball, go, ball, go. Out for the Ja, hejsan och välkomna alla lyssnare till Fotbollsgalaxen där vi samlar svensk fotboll under samma tak. Jag heter Niklas och med mig har jag vår expert Maximilian samt vår fantastiska producent Mikael. Allt är bra med er killar?
Absolut, hur är det själv?
Jo, men det rullar på som vanligt. Jag gick upp ganska tidigt idag. Jag skulle faktiskt hyra ut min bil, men den människan dök inte upp, så att det blev lite sådär för mig.
Standard.
Hur är det med dig, Mikael, då?
Bara bra, tack.
Bara bra. Fåordig, men korrekt. Ja. Och ja, idag så kommer vi prata om Sverige och Albanien-matchen. Den var ju minst sagt intressant och Albanien fick en bortdömt mål. Och ja, Sverige gjorde och vann faktiskt med 1-0. Men ta oss igenom den här matchen, Maximilian.
En svängig match skulle jag ändå vilja säga. Sverige hade inte sitt ordinarie lag. Någon stolpträff. Albanien hade mycket på svensk planhalva. Men Gustav Nilsson imponerade och gjorde 1-0 via nick. Och fantastisk uppslutning av albanerna, fansen alltså.
Ja, och på tal om Gustav Nilsson då, borde han vara given i landslagsgruppen nu?
Det tycker jag verkligen. 2 mål på 2 matcher, imponerar i sitt spel. Ja, andra anfallare, eller tredje anfallare efter Alexander Isak och Viktor Gyökeres skulle jag ändå säga.
Ja, jag förstår. Men nu nämnde vi liksom Gustav Nilsson, men jag tänker det finns ju betydligt fler spelare som potentiellt skulle kunna vara givna i ett framtida landslagstrupp. Vilka skulle de vara?
Simon Olsson tycker jag verkligen, dock är jag lite partisk för jag är älvsborgare, men jag tycker att han gjorde det riktigt bra. Jag tror det var Anders Svensson som sa för några år sedan att om han bara hade slutat vara så loj hade han blivit världsmittfältare. Och det känns lite som att han har slutat vara så loj nu. Lite late bloomer då han fyller 27 i år.
Men då kanske han lyssnar på Anders Svensson också.
Ja, jag tror det. De spelade väl ihop något år, tror jag.
Ja, men det vill jag nog ändå minnas. På tal om en annan person som han har hyllat är ju Kristoffer Olsson. Berätta lite mer om det.
Ja, de hade tröjor med hans namn igår. Eller ja, hans... alla värmde upp i hans tröja igår. Och det tycker jag var väldigt fint efter hans sjukdom. Han har blodproppar i hjärnan. Tyvärr.
Ajajaj, det var tråkiga nyheter. Men han är ändå till mods ändå. Läget komma och tiden, men nu har han vaknat upp.
Ja, han är vaken. Men jag tror de senaste rapporterna säger att han inte var talbar. Och motoriken är inte riktigt där än.
Förstår. Vi, alla våra tankar går ju till honom givetvis.
Absolut.
Tills han är på fötter igen och vi får se om det blir någon fotboll för honom framöver.
Jag tänker först och främst ska han bli människa igen.
Absolut, det är helt rätt. Så är det. Dejan Kulusevski höll ju ett brandtal innan matchen. Hur viktig är han för landslaget?
Både spelmässigt och personlighetsmässigt tror jag att han är väldigt viktig. Han har en speciell karaktär, lite Zlatan-aktig tycker jag ändå. Självförtroendet, självklarheten i allting han gör, tar plats. Jag tycker att han är grymt viktig och vi kommer ha glädje av honom i många år framöver.
Ja, det hoppas jag verkligen. Det är en spelare som jag har tittat på väldigt mycket. Han är ju teknisk lärd och han är väldigt snabb och har bra spelförståelse och så vidare. Så det kan nog potentiellt bli någon liknelse med Zlatan i framtiden.
Men
jag tror nog ändå inte att han kommer lägga sig på en sån högsta eller världselitsnivå om man säger så inom fotbollen. Men det är vad jag tror.
Ja, jag tror inte heller han har kapaciteten att bli lika bra som de allra bästa. Men han är ändå bara 24 år, tänker jag. Han har många år kvar. Ja, men i alla fall topp 50 i världen borde han kunna bli, tycker jag.
Får vi verkligen hoppas, för det handlar om också att representera Sverige inom svensk fotboll, så lyfta svensk fotboll lite mer också kanske.
Absolut.
En som inte var lika alert på planen när jag tittade på matchen i alla fall var väl ändå Alexander Isak, lite svagare än normalt och missade ganska många chanser och sådär.
Ja, men det gjorde han mot Portugal, men jag tycker inte han hade, alltså han har inte, det han har i Newcastle har han inte i landslaget, känns det som. Han har inte samma självförtroende.
Ja. Hur ska man få igång en sån spelare då?
Det är en väldigt bra fråga. Jag tror med sådana spelare bara gnugga på så kommer det släppa till slut, för han uppenbarligen, han är en av världens bästa anfallare. Så jag tror det kommer släppa för honom till slut. Han och Gökeres kommer ge oss väldigt mycket. Ge det 2 år så han jäklar.
Det får vi hoppas på. Händer det något annat spännande under matchen då?
Nej, inget extraordinärt skulle jag ändå säga.
Nej, men vi är ju givetvis glada att vi tog hem matchen, och nu får ju också Thomas en liten utdelning, tänker jag. Det ändå första vinsten för honom på hemmaplan. Så att ja, det är 1-1 i matcher för honom då. En förlust, en vinst. Så får vi se hur det går framöver. De skulle och någon träningsmatch i
juni. Danmark och Serbien möter de.
Danmark och Serbien, det är ett bra lag.
Den är riktigt bra. Jag tror Danmark-matchen är den Zlatan ska tackas av.
Okej, häftigt, häftigt. Ja. Ja. Då ligger du lite före mig där i informationen. Ja. Yes, men Danmark också. Jag tänker Thomasen är ju dansk.
Dansk.
Och presenterar svenska landslaget. Hur tror du man kommer ta det?
Alltså, i och med Danmark är så mycket bättre än Sverige just nu, så tror jag inte det är så stor rivalitet längre. Danmark känns som de har gått om oss väldigt mycket, både klubblagsmässigt och landslagsmässigt, så jag tror att det är ingen större grej för danskarna i alla fall. Större grej för oss svenskar, men ja, vi kommer nog inte göra så stor grej av det, tror jag.
Ja, förstår. Nu från svensk landslagsfotboll till nyhetssvepet. Jag vet att Maximilla, du har en hel del att dela med dig utav till våra lyssnare. Så du får helt enkelt micken lite för dig själv nu, och så får du rädda upp vad som har hänt.
Yes, vi kör. Musa Gurbanli har haft det extremt svårt att få det lossna i Djurgården. Men igår lossnade det lite dock i landslaget. Han gjorde mål för sitt Azerbaijan mot Bulgarien i en vänskapsmatch. Matchen slutar 1-1, och han har nu gjort totalt 2 mål på 12 matcher i azerbaijanska landslagströjan. Och ikväll genrepar AIK mot norska Vålerenga. Nyförvärvet från Lillesrum Eskil Ede med i truppen. Även talangerna Fredrik Moberg Soemod, Kristoffer Sika, Jannik Geischer, Joffred Nagambaka, Will Jarle och Ajo Rupia Elis får chansen. Du hade någonting att säga om Vålerenga?
Ja, men det här är en liten kort historia. Jag spelade i Elfsborg i många år själv, och vi mötte faktiskt Vålerengen en gång, jag tror det var Arvika Cup, och riktigt tyckte att de inte hade förlorat en annan match på 2 säsonger, men det hade inte vi heller i 91-laget i Elfsborg då. Så att vi var ju väldigt nervösa, för att vi tänkte att okej, men är det här det bästa laget vi någonsin kommer att möta dem, med tanke på att de inte förlorat en enda match på 2 säsonger. Men vi vann faktiskt med 3-1 mot dem, så att vi var fortfarande obesegrade det året, så det var kul.
Ja, men det är bra. Gjorde du något mål då?
Ja, jag fick faktiskt lägga en straff och jag satte den. Så att, jag gjorde 1 mål.
Grattis. Spelade du med några större spelare, tänker jag, som har blivit någonting nu? För det var ju ungdomslagen.
Ja, men några av dem har ju liksom hamnat i olika tidningar och blivit intervjuer och varit med i olika poddar. Så där, Niklas Savolainen spelade jag med. Vi spelade i samma lag i många år. Och sen så en som heter Mattias Översjö. Du är Marcus Översjös lillebror. Fantastisk bordtennisspelare för övrigt också. Marcus Översjö spelade ju både i Norrby och tror jag tränar i Norrby.
Mm.
Och sen Filip Larsson, extremt duktig spelare var han då. Jag skulle nog tippa honom till 10:e bästa spelaren i Sverige under den perioden. Mm. Hans pappa är ju Stefan Larsson som har spelat i Allsborgs A-lag, och hans farfar då, Henry Larsson, som har spelat i landslaget, svenska landslaget. Så att det fanns en väldigt bra trupp i just det laget, och det var nog därför vi faktiskt inte förlorade någon match på två säsonger, och vi slog även Vålerengen.
Du glömde den största?
Den största? Ja, mig själv såklart.
Ja, men förutom dig själv.
Jaha, nej, den största.
Marcus Rodén.
Ja, fast Marcus Rodén spelade inte med mig i det laget, för det här var nog P12, han kom ju in P14 när man har 11 eller 22 man på planen. Han kom från Hyssna. Och vi mötte dem, först och främst så spelade jag i stadslaget av de 16 bästa spelarna i Borås, och så mötte vi då Hyssna. Jag tror vi vann, det borde vi göra. Nej, men vi vann nog alla matcher tror jag faktiskt. Och sen så gick vi vidare till distriktslaget då, och där var Marcus Rodén med och tränade och spelade. Men han gick hela vägen. Han gick igenom hela distriktslaget, och vet inte om han spelade så mycket med ungdomslandslaget, men ja, jag menar, är det någon som har blivit någonting inom svensk fotboll så är det Marcus Rodén bland oss 91-år älvsborgare.
Exakt, Turkiet nu.
Precis.
Och sen den sista nyheten i nyhetssvepet är att F17-EM kommer att spelas i Sverige i maj. Spelorten är Malmö och Lund, och idag fick Sverige sin grupp, och motståndarna är Norge, England och Frankrike. En mycket tuff grupp, men vi tror stenhårt på våra tjejer.
Ja, vad tror du? Finns det någon framtid för det laget?
Absolut, jag tror... Alltså, vi tar hem det. Jag hoppas verkligen det. Det har varit fantastiskt.
Ja, men verkligen. Och jag tänker A-landslaget, eller damlandslaget. De är ju bland världens bästa inom fotboll där.
Exakt.
Och de alla... Ja, Pia Sundhagen, har du övertrevat om hon kunde komma och träna damlandslaget?
Hon var ju där i några år.
Ja, men om hon återkommer, hon har varit lite överallt sen efter det. Ja,
hon är i Schweiz nu tror jag. Och sen Superettans, eller Landskrona, det är en träningsmatch igår mot Eskilsminne, och 1-1 slutade matchen.
Ja, men det får väl ändå vara, det var ändå ganska bra resultat.
Ja, helt okej. Okay. Helt okej.
Okay. Har det hänt något annat i Superettan?
Inte i Superettan, men vi har ett silly season-svep.
Det har vi definitivt. Nu börjar du vankas mot avslut. Ja. Inom transferfönstret där. Men du har ju följt upp väldigt många övergångar här. Så att ta oss igenom lite kort här, bara silly season.
Absolut. Sporting Lissabons Victor Gyökeres kan lämna klubben då han tog dominerat och juxé där. Anfallaren har spottat in mål efter mål, och det finns intresse på honom från Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain och AC Milan. Dock verkar det som att Atletico Madrid leder jakten på honom. Tidningen AS skriver att storklubben undersöker situationen inför sommarens transferfönster. Igår kväll kom också uppgifter från transferjournalisten Ekrem Konur att Lissabon har identifierat en ersättare till svensken. Det sägs att den portugisiska klubben vill ha Fiorentinas argentinare Lucas Beltran. Och sen norsk-svensken Emil Hansson har signerat ett nytt kontrakt med Heracles Almelo till sommaren 2025. Klubben valde att utnyttja en option i ytterns kontrakt. Yassin Ayari började sin karriär i AIK innan han gick till Brighton and Hove Albion. Därefter lånades han ut till Coventry, men där gick det lite sämre och han bytte klubb till Blackburn Rovers. I en intervju med Fotboll Direkt berättade han om att han har kommit in i laget på ett fint sätt och han har gjort några matcher som varit bra. Målsättningen framåt är att han vill spela så mycket som möjligt. Jonas Rojo blev nyligen uttagen till U21-landslaget för första gången. Han berättar nu för Sportbladet att drömmen är att få ett A-lagskontrakt med sin klubb Juventus. Tidigare under fönstret har både AIK och IFK Göteborg hört av sig för att värva honom, men försvaren visste inte så mycket om just intresset.
Jag tänkte bara flika in där med Jonas Rohu. Ja. Just U21 landslaget, det är ju ändå landslaget under A-landslaget där, om man säger så. Så jag tänker, finns det några potentiella A-landslagsspelare från den truppen?
Många, väldigt många. Rooney Badjihadji i FC Köpenhamn har gjort mål mot United i Champions League. Avgjorde där. Han kommer bli... Om han inte blir världens bästa så kommer han ligga på topp 10 i alla fall. Sen finns det... jag tänker Jonas Rojo, om han får chansen i Juventus A-lag, då kommer han bli riktigt bra. Det finns väldigt många fina talanger. Jag är ju lite partisk i målet och gillar Ahmed Kassem väldigt, väldigt mycket. Snabb, explosiv, duktig. Men det finns många. Noel Törnqvist i Mjällby också, målvakten. Tycker jag har väldigt mycket kvaliteter.
Skulle du säga att de ligger på Hugo Larssons nivå? Nu pratar vi spelare.
Rune Badjadji är bättre än Hugo Larsson.
Okej, okay. Det kommer bli mycket intressant att följa honom. För du vet ju att Hugo Larsson är en av mina favoriter. Ung spelare som faktiskt har bra värdering och tänker att går inte till vilken storklubb som helst bara för att det är en storklubb och mycket pengar, utan att man researchar lite på lagen och en smart kille helt enkelt.
Ja, han verkar väldigt street smart.
Definitivt. Om vi ska fortsätta med transfers, har det hänt något i Djurgården?
Absolut. De har värvat in Tokmat Nguyen från Ferencváros i Ungern. Han har spelat i det ungerska topplaget i 5 år och han kände att han var redo för nästa steg. Och ett 2-årskontrakt skrev han på. Och enligt Fotboll Direkt så ska det inte kosta mer än 10 miljoner kronor, och det inkluderar både övergångssumma och sign-on-bonus. Och han förväntas också sänka sin lön då han tjänar över 500 000 kronor i månaden i Ungern.
Ja, för mig låter det väldigt mycket, 500 000 i månaden, men...
Inte i ett fotbollsperspektiv.
Ja, men jag hade nog tackat jag ändå.
Ja, jag med.
Ja, det är hiskliga summor när man pratar om fotbollssummor alltså.
Ben in och Felix var ut.
Vad sa du?
Ja, just han.
Va?
Felix va?
Aha, han heter Felix va?
Exakt.
Ah, okay.
Anfallaren lånas ut till Lilleström SK. Kontraktet varar till den 1 augusti. Bosse Andersson berättar för Djurgårdens hemsida att Felix behöver speltid och det är en tuff konkurrens i laget. Glenn Riddersholm fick sparken av IFK Norrköping i slutet av 2023. I en intervju med programmet Klubben så säger han att han var glad att få sparken. Efter bara 3 månader i Östergötland så fick han en känsla av att det inte var något för honom. Och då gav klubben möjligheten att sparka honom. Men klubben ville inte det just då. Nu är han kontraktlös och letar nya erbjudanden. Vilka tror vi han går till?
Ja du, det finns ju en hel del klubbar som potentiellt skulle vara intresserade.
Absolut. Någon dansk andra division skulle jag säga.
Ja, kanske Horsens.
Horsens hade varit fint. Ja. Joakim Perssons gamla.
Ja, en ut, en in.
Ja, kungen. Joakim Persson ändå.
Ja. Ja, det får vi ha ett avsnitt om kanske med honom i studion.
Det får vi jobba på.
Absolut.
Enligt podcasten Då åker vi på Expressen så ville Hammarby ha vänsterbacken Isa Dybvik Mäte ifrån Groningen. Affären blåstes av då den nederländska klubben inte ville sälja den norska 22-åringen. Och på tal om Hammarby så uppgav Sportbladet igår att Joel Nilsson var på G till Kongsvinger. Nu fyller Expressen på med samma uppgifter. Dessutom genomför yttermittfältet några tester under tisdagen innan sedan kan skriva på för den norska klubben. Och Mjällby känns inte klarvärvare. De vill ha in en tillspelare. Expressen skriver att Blekinge-klubben är nära att ta in Jakob Killerich från Kolding på ett lån. 23-åringen är en vänsterfodrad mittback som tidigare spelat i klubbar som Århus och Horsens. Och sen Sirius har inlett ett samarbete med Enköpings SK som möjliggör att spelare upp till 22 år kan spela i båda lagen under den kommande säsongen. Emil Öskan som var utlånad till IFK Stocksund 2023 är en spelare som kommer tillbringa mycket av sin tid i Enköping i år.
Det är intressant är att man kan spela i båda lagen.
Ja.
Under kommande säsongen. Det är ju generöst tycker jag ändå.
Ja, jag tycker det är en fin deal ändå.
Det är verkligen det. Men är det här något nytt för just dem då? Eller finns det de här möjligheterna i andra klubbar också?
Det finns möjligheter om man inte ligger i samma serie.
Ja, okay, okay.
Till exempel om en allsvensk klubb vill låna ut en spelare till ett superettanlag. Så finns det absolut möjlighet att göra så.
Så att den spelaren får då spela med både i superettan och i...
Det stämmer. Elfsborg hade ett sånt samarbetsavtal om Jakob Löv med Skövde AIK för några år sedan.
Okej. Ja, men det, ja. Ja, det låter ju väldigt hektiskt om man då säger att man får spela samtliga matcher i båda klubbarna. Kanske inte realistiskt,
nej.
Men ändå. Det är ju dubbelt så många matcher.
Ja, nej, jag tror att tanken är ju att de kommer inte få chansen så mycket i Allsvenskan, så de vill ha lite speltid.
Ja, förstår. Men det är nog bra för att då får man ju då, det ett helt annat sätt att träna upp sig också.
Det tror jag med.
Och så kan man känna skillnader på nivåerna.
Det tror jag verkligen jag med. Och Josef Ceesay lånades ut från Malmö FF till IFK Norrköping i veckan. Norrköpings tidningar har träffat honom och han har fått utveckla sina tankar om framtiden. 25-åringen berättade ett lån fram till sommaren. Och efter det så får man se vad som händer. Skövde AIK lånade ut Jonathan Törne till Lidköpings FK under säsongen 2024 och Isak Broholm byter Småland mot Södermanland. Oskarshamns AIK mot Assyriska. LT-sporten rapporterar om att den tidigare Siriusspelaren kommer att ersätta Marcus Lindsay som gick till Västerås SK tidigare i vintras. Oskar Kristiansson lämnade Falkenbergs FF för en månad sedan. I år gjorde han klart med en ny adress. Åtvidaberg får njuta av den 21-åriga anfallens egenskaper. Och dagens sista silly nyhet. Elin Rubensson flyttade från Trygga Sverige och BK Häcken till Stora USA och House on Dash. I en intervju med Göteborgs-Posten berättade mittfältaren att hon kände att hon behövde något nytt för att ha kvar motivation och drivkraften att fortsätta spela fotboll.
Ja, men absolut. Så är det. Jag tänker Elin Rubensson. Är hon med i
landslaget?
Hon är med i A-truppen.
Ja, hon är en av Sveriges bästa mittfältare, skulle jag ändå säga.
Ja, okej. Men är hon, nu heter, vad heter hon i Brasilien?
Marta.
Ligger hon på den nivån till och med?
Nej, det är inte samma position. Det är svårt att jämföra.
Ja.
Men Marta börjar bli gammal nu, så hon håller inte på samma nivå längre, skulle jag ändå säga. Men Marta är damfotbollens bästa spelare genom tiderna ändå.
Ja, hon är väl lite som Maradona eller Pelé.
Verkligen.
Ja, men det är häftigt. Men ja, nu så har vi pratat om transferfönstret, och det är ju inte det är alls många dagar kvar innan det stänger. Vad tror du om kommer det bli några stora instick innan fönstret stänger?
Jag tror att Hammarby kommer ta in någon till. IFK Göteborg borde ta in en till. Norrköping behöver också förstärka, skulle jag ändå säga. Malmö känns kompletta. Elfsborg är väl, ja, alltså också kompletta skulle jag ändå säga. Västerås SK vet man aldrig vad som händer. Gais är lite oklart faktiskt. BK Häcken känns klara. Djurgården känns klara ihop med Tokmat Nguyen. Och AIK är väl också... Ja, AIK skulle kanske kunna få in någonting, en liten bomb i slutet, men jag är lite osäker. Men de senaste transferfönstren har de fått in Lamin Dabo heter han, tror jag, och sen har de fått in Bersant Selina i det senaste, men ja, den som lever får se helt enkelt.
Absolut. Och innan vi avslutar avsnittet här så vill jag bara säga att, att Fotbollsgalaxen presenteras i samarbete med Svenska Fans som gör ett jätte, som har gett oss förtroende att få lägga upp våra poddar på deras sida. Så ett stort tack till Svenska Fans för att ni hjälper oss. Vi behöver det för att vi blir större och vi hjälper er genom att få in större fotbollsprofil i vår podcast som heter Fotbollsgalaxen, djupintervjuer och samt vår dagliga podcaster där jag, Maximilian och ibland vår producent Mikael kommer att vara med.
Det stämmer.
Med detta sagt så avslutar vi dagens avsnitt och så hörs vi imorgon.
Hej!
Hej!
Hej! I'm walking the bogo, bogo, out for the...